Hjälpa dem som har det svårt. En uppmaning att vara goda medmänniskor. Det är lovvärt. Är det så att den primärt syftar till att ge oss konkreta svar på konkreta frågor? Eller är vi öppna för att den här texten förmår att röra vid en djupare längtan efter liv? Och genom att lämna de kanske mest uppenbart uppkörda hjulspåren så är min förhoppning och min bön den här eftermiddagen att vi ska tillsammans genom texten i sällskap med Jesus själv lockas att utforska ny mark. Ytterst att dagens text ska få väcka vår längtan att se på tillvaron så som Jesus gör. Att se på världen med andra ögon. Och att låta Jesus genom den här texten överraska oss. Och bara för att redan från början sätta den här liknelsen i lite perspektiv så tänkte jag börja med att berätta en annan historia. Som finns i lite olika tappningar men med samma huvudpoäng. Det handlar om en man som föll ner i en grop och inte kunde komma upp. En vänligt sinnad person kom förbi och sa: "Oh, men jag känner verkligen för dig där nere." En rationellt sinnad person kom förbi och sa: "Ja, fast det är ändå rätt logiskt att någon skulle falla ner i den där gropen." En matematiker räknade ut hur det kom sig att mannen hade fallit ner i gropen. En nyhetsreporter ville ha ensam rätt till berättelsen om mannen i gropen. En fundamentalist sa: "Du förtjänar din plats i gropen." En liberal teolog sa: "Ja, fast det där är ingen grop." En jurist frågade om mannen verkligen betalade skatt för gropen. En självömkande person sa: "Ja, du har inte sett något tills du har sett min grop." En karismatiker sa: "Men bekänn bara att du inte befinner dig i någon grop." En optimist sa: "Det kunde varit värre." En pessimist sa: "Det kommer att bli värre." Jesus såg mannen i gropen, böjde sig ner, tog honom i handen och lyfte upp honom. Det jag kan uppskatta med den här berättelsen, bortsett från att jag också tycker att den är rätt rolig, det är att den visar på hur lätt det är att vi distanserar oss från verkliga situationer. Och så gör vi dem till objekt som vi studerar på lite bekvämt avstånd utan att det på allvar involverar våra liv. Och det är just detta som Jesus utmanar genom den här liknelsen. För vad är upprinnelsen till att han berättar liknelsen om den barmhärtige samarien? Jo, Jesus har sänt ut 72 av sina lärjungar. De har kommit tillbaka. De är helt överväldigade över vad de har fått se, vad de har fått vara med om. Och Jesus, han drabbas av detta. Det står att han jublar och säger: "Tack fader att du har uppenbarat det för dessa och inte för de som är kloka i den här världens mening." Och mitt i detta så reser sig en laglärd man, alltså inte någon av de 72 utan en utifrån gruppen, reser sig en laglärd man upp och ställer en fråga: "Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Och det kan ju tyckas som att den här laglärde mannen, han är också tagen av lärjungarnas vittnesbörd och Jesus reaktion. En till synes uppriktig fråga som människor i alla tider på olika sätt har ställt sig. Men Lukas uppmärksammar oss på att mannen egentligen har andra motiv. I texten står nämligen att han ville sätta Jesus på prov genom sin fråga. Och det här genomskådar Jesus och bollar därför tillbaka frågan till honom. "Ja, hur står det i lagen? Hur lyder orden?" Och det här är ju passande frågor till en laglärd person. Självklart måste han kunna svara på det här. Och det kan han. Han citerar Mose lag där det står: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och det är helt rätt. Det är riktigt. Och Jesus bekräftar det när han säger, ja, men det är rätt. Gör det, så får du leva. Men för att ytterligare sätta Jesus på prov så frågar den laglärde mannen, okej, men vem är då min nästa? Lukas skriver att han ställer frågan för att visa att han är rättfärdig. Frågan antyder dessutom att nu måste det väl finnas någon form av gräns för vem som är min nästa. Vem som är min nästa och vem som inte är min nästa. Annars så skulle ju lagen vara helt omöjlig att efterleva, eller? Och om så skulle den laglärde mannen inte vara så rättfärdig som han tänkte eller kanske hoppades att han var. Men för att undvika att hamna i ett teoretiskt samtal om skrifterna och om tolkningen om dessa så besvarar Jesus hans fråga, vem hans nästa är, genom att dela liknelsen om den barmhärtige samarien. Men innan vi läser den så ska vi bara kort stanna upp och se, vad är det som har hänt här egentligen? Ja, oavsett sina dunkla uppsåt så rör den laglärde mannen vid något djupt mänskligt. Hur vinner vi evigt liv? Hur finner vi det liv som vi djupast sett är skapade till? Det intressanta är ju att han själv vet svaret på frågan. Och ändå inte. Även Jesus ger honom rätt. Det liv vi djupa sätt är skapade till att leva ryms i orden att vi ska älska Gud och älska andra. Men när den laglärde mannen uppmanas att göra just detta, men då väcks frågan, ja, men vem är då min nästa? Vad innebär detta rent konkret? Hur ser det ut? Den laglärde mannen vill veta vad som gäller. Utöver att han vill sätta Jesus på prov så antyder han att han vill ha gränser som han kan förhålla sig till. Han vill ha kontroll på sin tillvaro. Men det är just detta som Jesus utmanar. Det är som att han säger, kära vän, din fråga är felställd. Låt oss inte hamna i ändlösa resonemang som bara för oss bort ifrån det liv som vi är skapade att leva. Låt mig istället få spränga dina invanda tankemönster så att du anar hur mycket större och hur mycket vackrare min vision för den här världen ser ut. Samma budskap som Jesus riktar till oss, att han vill spränga våra invanda tankemönster för att vi ska få ana hur mycket större och vackrare hans tankar för den här världen är. Därför berättar han liknelsen om den barmhärtige samarien. För på den laglärde mannens fråga, vem är min nästa? Så säger Jesus, och nu ska vi läsa ifrån Lukas 10, vers 30 och framåt. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Okej, några kommentarer först. Liknelsen utspelas alltså på vägen från Jerusalem ner till Jeriko. Alla de som hörde den här berättelsen, de visste att det här var en ytterst farlig väg. Allra helst för en ensam vandrare. Alltså den bergiga terrängen var ypperligt tillhåll för rövare som kunde ligga i bakhåll och sen kasta sig över en skyddslös person och sen ta vad de behövde och sen bara lämna honom. Det är precis det som berättelsen beskriver. I centrum står en man. Och utan att det sägs rakt ut så är det uppenbart att det här beskriver en landsman, en som de kan identifiera sig med. En som var en av dem. Det är han som överfalls av rövare och så lämnas han åt sitt öde, halvdöd i diket. Den första som råkar komma samma väg, det är en präst från hans eget folk. Det är alltså en landsman. Och den andra är en tempeltjänare, en levit. Också det är en landsman. Och det berättas att båda vek åt sidan och gick förbi. Hela berättelsen bygger ju upp någon slags förväntan. Först kom det en och han vek förbi. Sen kom det en till och han vek förbi. Och då tänker man att men nu kommer den tredje, nu kommer det nog hända något. Och mycket riktigt, någonting händer och det är både oväntat och provocerande. För den som visar sig vara räddaren i den utslagne mannens fall är en samarier. Och samarierna var sen många, många generationer tillbaka ett oönskat, för att inte säga hatat grannfolk som ingen rättrogen jude ville ha något som helst med att göra. Det var inte vars och ens nästa, om man säger så. De var verkligen de där andra. Omvänt var det knappast naturligt för en samarier att befatta sig med en jude. Det var inte så att samarier var kända för att vara allmänt barmhärtiga. Så trots att de fick ta skit så var de jättegoda tillbaka. Utan nej, det var oerhört anmärkningsvärt att det är en samarier som hjälper en jude. Hat föder hat. Hela händelsen blir därför oerhört märklig och obekväm för lyssnarna. Och då blir det ju nästan ironiskt att samarierna har allt sedan dess kommit att förknippas med barmhärtighet. Det blir ju snudd på skrattretarna. Men tänk själva, om ett antal hundra år skulle berätta liknelsen om den barmhärtige jihadisten till exempel. Eller varför inte att vi skänker pengar till Jehovas vittnenfonden, till välgörande verksamhet. Och alla tycker att det är helt självklart, för det är fantastiskt. Och sen kan du sätta in vilken valfri grupp du själv har extremt svårt för. Och så tänker du att just den gruppen kommer i framtiden att bli ihågkomna som de man vill efterlikna i form av barmhärtighet. Och när Jesus slutligen frågar den laglärde mannen, men vem är den överfallne mannens nästa? Men då svarar han inte samarien. Kanske var det kanske var en för hög tröskel att ens uttala det. Men han säger den som visade honom barmhärtighet. Och så svarar Jesus, gå du och gör som han. Frågan som föranledde Jesus att berätta liknelsen var alltså, vem är min nästa? Och motfrågan Jesus ställer blir istället, ja, vems nästa är du? Eller omvänt, uppför du dig som en nästa mot den som kommer i din väg och som du kan göra någonting för? För det samarien gjorde var att han visade barmhärtighet. Eller som det står i The Message, han reagerade med hjärtat och uppförde sig som en medmänniska. Och uppmaningen som Jesus ger är, gör som han. Och utifrån hur den här liknelsen är upplagd så är det lätt att vi reflexmässigt identifierar oss med samarien. Den som visade barmhärtighet. Och jag vågar påstå att det oftast är så som de flesta av oss har hört den här texten förklaras. Ni får rätta mig om jag har fel. Men jag tänker att det ofta är det som i korthet brukar beskrivas. Där ser ni hur man ska göra. Och det är egentligen inget fel med det. Men följden blir att vi riskerar att upprepa den laglärdes mönster och fastna i frågan vem vi ska visa barmhärtighet i vår iver att klargöra vad är det som gäller så att jag gör rätt. Att få gränser som vi kan förhålla oss till, där fokus hamnar på oss själva och vad vi ska göra. Men tänk nu, om vi inte alls är samarien i berättelsen. Tänk om det istället är vi som är den överfallne mannen som lämnas av vårt öde och ligger i diket, helt utlämnade och i desperat behov av hjälp. Har han suttit på sin kammare och försökt att hitta någon twist för att kasta lite nytt ljus över en uttjatad berättelse? Nej, det är faktiskt inte så. Det är inte jag som har kommit på den här tolkningen. Det här var en ett utbrett sätt att närma sig texten redan i den tidiga kyrkan. Där den utslagna mannen representerar oss människor. Och där samarien, det är Jesus som böjer sig ner för vår räddnings skull. Som fritt ger av det som han har. Som ombesörjer våra sår. Fritt och utan tanke på någon motprestation. Det vi brukar kalla för nåd. Som tar oss till värdshuset. Som lovar att komma tillbaka. Och ta fullt ansvar. För att vi ska leva. Där vi finner räddning där vi minst anar det. Och där denna räddning inte främst handlar om att säkra en plats i evigheten. Utan istället är en inbjudan att förenas med Kristus och hans intressen i världen. Där han vill hjälpa oss att se på världen med andra ögon. Den brittiske teologen Tom Wright har skrivit så här i en kommentar över just den här texten. Vad som står på spel då och nu är frågan huruvida vi betraktar den gudagivna uppenbarelsen av kärlek och nåd som ett sätt att boosta vår egen känsla av isolerad säkerhet och renhet, eller om vi kommer att se den som en kallelse och utmaning att ge denna kärlek och nåd vidare till hela världen. För om vi är den slagna vandraren som oväntat, närmast provocerande, räddas av Kristus. Om uppmaningen samtidigt är att göra som den barmhärtige samarien, det vill säga Kristus. Ja, då tecknas bilden av livet som en ständigt pågående växelverkan mellan mottagande och utgivande. Exakt det mönster som nattvarden påminner oss om. Där vi får komma fram. Sträcka fram våra tomma händer. Och få del av livets bröd. Förutsättningen för att vi själva i vår tur ska kunna vara bröd för andra. Vi måste först ta emot. För att sen kunna ge vidare. Johannes skriver så här i sitt första brev. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder, ibland i skepnad av en barmhärtig samarier, den du inte vill befatta dig med. Mitt tillägg. Vi älskar därför att han först älskade oss. Jesus bjuder in oss att se på världen på det sätt som han gör. För kanske är det så att den du minst anar är den som kommer att uppenbara Kristus för dig. Och innan jag helt slutar så ska jag stöka till berättelsen lite. För det som faktiskt händer när Jesus berättar den här liknelsen, det är att han själv har börjat styra sina steg mot Jerusalem, där han snart kommer att utlämnas åt sitt öde. Precis som den överfallne mannen. Och blir lämnad för att dö. Där många av dem man kanske hade trott skulle rädda honom skulle gå förbi. För liknelsen om den barmhärtige samarien inbjuder oss också att vi urskiljer Kristus i den människa som oväntat kommer i vår väg. För när vi börjar se på världen så som Jesus gör, är då påverkar det ofrånkomligt hur vi ser på vår nästa. Oavsett vem eller vad den personen är. Då funkar det inte att sitta och teoretisera och dribbla fram och tillbaka på något slags hypotetiskt plan. Vem som är vår nästa eller inte. Vi kommer att se vår nästa i den som Gud sänder i vår väg. Vi kommer att se på världen och på livet med andra ögon. Jag ville komma med Jesus till dig. Istället mötte jag Jesus i dig. Amen. Låt oss be. Kom helige ande. Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Kristus och förenas med hans intressen i världen. Hjälp oss att bryta med de makter som vill hindra oss och leda allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.